Välkommen till Magpodden. Här kan du lyssna på ett samtal mellan mig och en blivande eller nuvarande mamma om ett specifikt ämne. Ett nytt samtal kommer varje vecka på veckodagen som passar ämnet. De olika kategorierna hittar du enklast på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Där hittar du också porträtt på dem som jag pratar med här. För jag är porträttfotograf i Vasastan i Stockholm med speciell inriktning på gravida och nyfödda. I min studio har jag haft många fina samtal med mina kunder. Och en dag insåg jag att de här samtalen kanske var någonting som andra kunde ha glädje av att lyssna på. Av olika anledningar. Och så kom Magpodden till. Jag heter Bodil Bergman Hughes och mitt företag heter Bergman Hughes Images. I övrigt så gillar jag saltlakris, sköna soffor, roliga kvinnor, berg- och dalbanor, sena kvällar, stora hjärtan, solmusik och kaffe, bland annat. Nu börjar vi. Innan vi börjar här idag så vill jag påminna om tävlingen som pågår på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Allt du behöver göra är att gå in där, hitta inlägget, och det gör du lätt för det finns en bild som leder dit. Klicka på den, gå in på inlägget och sen går du in och skriver en kommentar. Och där ska du bara beskriva lite om vad du tycker om Magpodden, om dig och Magpodden, något speciellt som kanske stack ut. Det finns mera instruktioner där i texten. Och sen så väntar du på dragning och det är om en vecka. Så till mors dag så kommer någon att vinna en dag på Yasurage Spa utanför Stockholm här. Det är ett fantastiskt ställe och det vill du inte missa. Åtminstone inte missa chansen att vinna. Gå in där, var med i tävlingen och lycka till! Ja, välkomna hit. Det här är Magpodden och jag sitter här med Jessica som har en ängels tålamod. För att jag har ju köpt nya grejer till podden och typ mikrofoner som jag inte riktigt har koll på, märkte jag. Så att nu har vi precis startat det här samtalet ett par gånger, eller hur Jessica? Hej!
Ja, hej Bodil.
Det ska nog gå bra, ja precis. Ja. Nej, men vi pratar ju, det är ju verkligen intressant det här för att man, jag brukar verkligen prata så här från början och inte veta någonting. Och nu den här gången känns det som att vi har repat en inledning 3 gånger. Men vi tar den igen för att våra lyssnare har inte lyssnat på det förut. Och den här dagen vi har idag, det är sorgsöndag. Och anledningen till det är att du har, ja det är inte anledningen till det, du har 4 barn idag. Det har vi kommit fram till ett par gånger nu. Och den vi ska prata om, det är inte senaste men den före det. Och det var Oliver.
Oliver som är 7 år idag.
Han är 7 år, precis. Och vi ska titta på fina bilder på honom sen. Och då kommer det vara ganska tydligt vad som hände. För att det var ju så att han hade hjärtfel.
Han föddes med 3 missbildningar i hjärtat.
Ja, precis. Och det är det som... Jag fick ju läsa lite och höra lite om den historia innan. Jag hade missat att det var så allvarligt. För jag kom inte till slutet. Och 3 hjärtfel, det låter så här som att... Är det ens möjligt att överleva? Det känns väldigt mycket, tycker jag.
Ja, idag är det ju faktiskt så att det finns stora möjligheter att hjälpa de här barnen som föds med medfödda hjärtfel. Så att vi är ju ytterst tacksamma att det gick att hjälpa Oliver. Och det är inte så... Det utvecklas ju förstås hela tiden, men det är ju inte så... många år som vissa hjärtfel har kunnat åtgärdas.
Nej, just det. För du är engagerad i en organisation också här, ska vi ju säga. Så du ska berätta om lite hur det funkar. Men du får börja från början nu. För att saken var den att du kände redan jättetidigt i graviditeten att det var något fel.
Ja, precis. Jag kände ju att... jag kände en oro som var annorlunda än den vanliga oron man kan känna, tycker jag, under en graviditet.
Ja, du hade ju också varit gravid 2 gånger förut. Det här var ju din 3:e gång då.
Ja, men precis. Och jag, allra helst nu när jag har varit gravid den 4:e gången så kan jag ju tycka, med tanke på att jag hade erfarenheten också från Oliver, att jag inte kunde känna riktigt på samma sätt den här oron som jag faktiskt hade under Olivers.
Ja.
Och det är en oro den är svår att förklara. Men den fanns med där ganska tidigt och hela tiden. Att det var någonting som inte riktigt stämde.
Det är så lustigt det där, alltså med föraningar på det här viset.
Varför jag känner känslan.
Ja, just det. Och då, vad gjorde du åt det då? Vad hände liksom? För du var väl att kolla lite innan han föddes?
Ja, eller det var på det rutinultraljudet som vanligtvis görs i vecka 18.
Mm.
Träffar man ju en barnmorska och hon gjorde ett ultraljud på barnet. Och det är ju alltid med en spänning man går dit och tycker att man tänker väl inte direkt att egentligen att det är en medicinsk undersökning för att se att allting är som det ska.
Nej. Utan
för föräldraskapet så är det ju mera, nu ska jag få se det lilla livet jag har i magen.
Så är det faktiskt, har du rätt? Jag har inte tänkt på det.
Nej.
Det är inte någonting jag tänker att nu ska jag se vad det är för fel på det här barnet. Man tänker
ja, men precis, det är ju det de gör, sjukvård.
Ja. Jag tänker att
Så hon undersökte det här fostret och så tyckte hon att så säger hon att hon tyckte inte att hon fick någon bra bild på barnets hjärta. Men hon sa det att så kan det vara, han ligger lite tok, eller hon, eller ja, den, vi fick ju inte veta könet då, men ligger lite tokigt till så att jag får inte till en bra bild på barnet.
Ja, okej.
Så därför så skulle jag vilja att ni kommer tillbaka om ett par veckor igen. Så får jag titta igen.
Tror du att hon såg redan då vad problemet var?
Jag tror att hon misstänkte någonting då. Men hon sa så här lugnande till mig då. Att jag, skulle jag vara orolig så skulle jag ha tagit in en barnläkare, sa hon.
Ah, okay.
Så att vi åkte ju därifrån och tänkte att ja, men det är... Det är säkert ingenting. Eller jag hoppades. Men jag hade då, jag vet att jag åkte hem och jag satt där på eftermiddagen i soffan och kurade in mig under en filt och bara tänkte att undrar vad det är för någonting. Och jag ringde till min barnmorska på mödravården dagen efter och sa det här också. Men hon tyckte att nej, men det är ju, så kan det vara ibland att det blir dåliga bilder. Så då efter ett par veckor så var jag ju tillbaka och då åkte jag av någon anledning som jag inte minns idag själv tillbaka. Jag hade inte maken med mig på
det
uppföljande ultraljudet. Och då blev det ju mer koncentration. Det var samma barnmorska igen som gjorde det ultraljudet. Och hon, då blev det ju inte det här att man tittar på hela bebisen som man gör i första. Hon gick direkt in och började titta på hjärtat. Och sen så efter en ganska lång stund som jag upplevde som hon hade hållit på där, så säger hon bara plötsligt, jag måste gå och hämta barnläkaren.
Oh no. Och det visste du vad det betydde då?
Ja, men precis. Och hon kommer ju säkert inte ihåg att hon hade laddat den meningen så mycket redan från det föregående ultraljudet.
Nej, just det.
Så då fick jag ju väldigt, alltså då kände jag bara, vad är det här?
Ja. Kände du dig ensam då? Då skulle jag känna mig lite ensam.
Ja, då kände jag mig väldigt liten när hon gick ut i rummet och började fundera. Kom ju han, det var en manlig läkare som kom tillbaka och han gjorde också ett ultraljud. Och så pratade ju de lite grann med varandra också. Ja, vi kan ju boka in henne på en måndag, sa den här läkaren. För då är Gunnar här. Det var så uttryckt. Och jag hade ju ingen namn.
Gud, det är sådana filmmanus som de snackar om. Sådana, ja. Men jag kommer inte ha sett det än. Och då kommer Gunnar. Man undrar vad det innebär då.
Ja, men precis. Men... Och så sa de det att vi får ingen bra bild på hjärtat nu heller. Så du kan få komma tillbaka om ett par veckor igen.
Men gud vad jobbigt.
Så, och då får en läkare som är lite mera inriktad på att titta på fosterhjärtan. Titta på ditt foster i magen. Då när jag åkte därifrån så var det en väldigt stark overklighetskänsla i hela mig. Jag vet att jag satte mig i bilen i garaget och så ringde jag till maken och så sa jag vet faktiskt inte hur jag ska köra härifrån.
Nej.
Jag kände mig alldeles... Jag var väldigt vilsen och var ju påtagligt liksom, ja, man ska säga lätt chock i situationen. Jag hade ju inget svar. Det var väldigt mycket ovetskap och jag visste ingenting liksom.
Mm.
För de hade ju inte sagt vad de hade sett, utan de sa ju fortfarande att de inte fick en bra bild på.
Men det var ju hjärtat det handlade om, det visste du i alla fall vid det här laget.
Ja, att det fanns en misstanke.
Mm.
Jag åkte hem och då ringde jag också barnmorskan till min barnmorska dagen efter. Och hon försökte gå in i journalen och se om hon kunde se någonting. Men hon kunde inte få någon tydligare klarhet heller.
Mm. Du menar att om de hade hört något konstigt hjärt? Alltså vad var det?
Eller om de hade sett någonting. Det fanns ingenting dokumenterat. Vad de liksom, vad misstanken fanns.
Jaha, du menar i journalen som skapades nu när du var på ultraljuden?
Ja, precis.
Jag förstår, ah, okej. Okay.
Så min barnmorska på mödravården kunde ju inte heller riktigt bemöta mig eftersom hon visste ju inte heller någonting.
Nej, just det.
Så då så tog det ju 2 veckor
men till. Men gud, de 2 veckorna, Jessica.
Ja, det var jobbigt.
Det måste det ha varit. Och sen hade du, hur gamla var de andra barnen då? Ja?
Då var min äldsta, hon var ju, det här var ju precis runt hennes födelsedag, så hon fyllde ju 7 där.
Hon fyllde 7, ja.
Ja, och sen den andra, han var 5 år då.
Ja, de var inte, de var inte jättesmå, men de kräver ju uppmärksamhet ändå. Så du, ja. När du gjorde kalas, alltså, det låter kanske som jag fokuserar på annat, men då skulle du fixa 7-årskalas där. Hur gör man, alltså, var det bra att kanske tänka på något annat, eller hur funkar det liksom när du var hemma?
Jag tror att det blir liksom att när man ändå inte har något fullständigt besked så blir det ju att man försöker ju gå på som vanligt helt enkelt.
Ja, just det, okay.
Det var nog lite så vi gjorde.
Ja.
Sen så tror jag att det här blev mycket som rörde sig i mitt huvud.
Just det.
Jag undrar vad det är.
Okej, men du fungerade i alla fall. Du bröt inte ihop, ja. Liksom.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, okej. Okay. Ja.
Så att, ja, sen så blev vi ju kallade till det här uppföljande ultraljudet som jag då, jag hade hört mig för lite grann av en bekant som jobbade på barnsjukhuset, den här Gunnar var. Och så att jag hade blivit ganska lugnad att det var en väldigt bra doktor.
Ja.
Och så vi kom ju dit, jag och maken, och så var det inte den. Utsagda doktorn som skriver, utan det var en kvinnlig doktor.
Okay.
Och tyvärr måste jag säga att vi, det var inte en bra, speciellt bra bemötande vi hade under det ultraljudet. Och det var ju ändå mer inriktat på barnets hjärta. Det var med färgbild och såna här saker där man kan se flöden och såna här saker. Mm. Blodet. Om man föreställer sig när man ser det här blått och rött och grönt kan man ju se på en skärm. Och
då, jaha, just det.
Om det är om blodet åker åt fel håll och lite såna där saker. Mm. Det jag tyckte då, jag kände på något vis att och hon pratade väldigt mycket över huvudet på oss. Mm. Och hade med sig ett par kandidater som också stod med och tittade. Och hon pratade med dem.
Oh my gosh, det blev som en klassrumsstation där.
Ja, det blev. Jag kände mig väldigt. Jag vet inte, jag fick en sån här. Jag hamnade lite grann i det här som man säger duktig flicka-syndromet. Ja. Men här ska jag ligga och försöka förstå. Fast jag förstår inte.
Men gud vad dumt.
Och sen så slutade hon. Hon pratade jättemycket med de här kandidaterna. Och sen så slutade hon. Och så skulle vi bara gå därifrån. Och jag hade en lätt flyktkänsla i kroppen. Att jag vill bara därifrån på något vis. Jag vet inte om det var att jag kände mig lite överkörd eller någonting sånt.
Det är klart du gjorde. Det var ju nästan, jag tycker det var nästan ett övergreppsläge på det här.
Ja.
Att komma in med tredje ultraljud där man är jätteledsen och jätteorolig måste det ändå vara för det här läget. Även om det måste känns overkligt. Ja. Så är det ju som ett tredje ultraljud för att något är fel. Ja. Och att då kliva in som en himla liksom objekt 1. Det var ett otroligt dåligt beslut att göra klassrumssituation av det. Ja. Jag kan inte ens fatta att det hände.
Nej.
Jo, förbann jag blir.
Ja. Så att det slutade med att Per ställde frågan rakt ut till henne. För jag gjorde inte det.
Och
jag är ganska talför i de flesta situationer. Ja. Men då så sa han, ja men var det någonting eller?
Ja, just det.
Och det svaret, och det kommer jag ihåg glasklart hur hon sa. Så hon bara, nej. Det ser ut som att det är ett läckage på ett ställe, men det kommer att växa igen under teten. Precis exakt så sa hon. Och då tittade Per på mig.
Ja.
Han bara, vad betyder läckage? Och det enda jag hade kunskap då om eventuellt hjärtfel och sådana saker, om man säger på barn, det är ju att det kan vara ett hål i hjärtat någonstans. Ja. Typ. Ett hål mellan kamrarna och så. Det är ju det vanligaste medfödda hjärtfelet.
Mm.
Så det jag sa ju, det är väl att det är ett hål någonstans då. Men sen så skulle sen så gick vi bara därifrån. Vi fick ingen mera klarhet.
Och vad hände med Gunnar liksom? Det är det jag undrar hela tiden.
Jag vet ju fortfarande inte om det är än idag. Vad tog han vägen? Genom att jag har varit gravid en gång till nu gjorde ju han, för det blir ju ofta så att har man fött ett barn med medfött hjärtfel så görs det lite noggranna undersökningar på nästkommande barn. Och han gjorde ett ultraljud på lilla Benjamin som vi hade. Och det var ju ett helt annat bemötande och ett helt annat sätt som det ultraljudet gjordes. Mycket mer noggrant. Så att jag ser ju nu idag att det var faktiskt en hel del stora brister i det ultraljudet som gjordes på Oliver. För att då, om det hade gjorts på ett korrekt sätt, då hade de nog kunnat sett mera att han hade flera fel än det de såg.
Ja, för det var ju faktiskt så att han... Men sen gjordes inget mer under graviditeten, va? Sen var det förlossning nästa steg, eller hur?
Precis.
Och då var det så att då var det inte
nu följde ju min oro ändå mer. Och, så det blev ju att jag började gå i sån här Aurora-samtal på Aurora-mottagningen.
Vad är det för någonting?
Ja, det är mer inriktat mot om man har en förlossningsrädsla.
Ja.
Men det blev ju mycket knutet kring det här att jag var rädd. För jag hade två ganska svåra förlossningar bakom mig med de första barnen. Och nu var ju tanken att tänk om jag ska ha en sån lång och svår förlossning en gång till. Och det eventuellt är ett fel på barnets hjärta. Kommer barnet orka födas?
Ja, just det.
Där låg min oro jättemycket.
Just det.
Så det blev mycket samtal kring det. Men det fanns ju fortfarande... inget konkret att det är ett hjärtbarn som ska födas.
Nej.
Utan där blev det mycket fokus fortfarande på att det var min oro. att han inte skulle orka födas.
Men det var inte snack om något snitt eller något sånt där? Bara, bara för att han var dålig? Nej.
Nej. Och vad jag förstått idag så är det inte det heller... Även om det är medfödda hjärtfel. Upptäcker man riktigt svåra hjärtfel. Då brukar man nog snitta.
Mm.
Men jag tror att man skulle nog kunna säga att man kanske skulle haft en lite mer övervakad förlossning. Ja. Eller kontrollerad förlossning.
Ja.
Nu blev det ändå en ganska bra förlossning. Med. Ja. Det blev det. Men,
bättre än de första två tänkte du?
Förlåt?
Du menar att det var bättre än de första två. Det blev bättre än du hade...
Det blev bättre och lite mer koncentrerat. Och vi hade gjort mycket förarbete på det och andning och profylax och hela. Men det fanns ju en gnagande tanke där hela tiden ändå i bakgrund.
Ja, klart.
Och genom att jag hade gått på de här Aurora-samtalen så hade det ju... Då via den barnmorskan hade ju hon rekommenderat att barnet skulle undersökas.
Mm.
Efter att det var fött.
Mm.
Så brukar det ju inte vara, utan det brukar ju vara att man åker upp på BB och sen undersöks barnet något dygn senare. Men här skulle det komma en läkare att undersöka. Och det var egentligen bara indikerat på min oro. Igen, att få lugna mig. Att ja, men barnet kommer att undersökas när det är.
Men vad intressant, det var ingen som tog det här hjärtfel på speciellt allvar liksom.
Nej.
Okay.
Det kändes inte som det. Det var lite sådär. Det fanns fortfarande så här lite, ja, eventuellt om det är ett hjärtfel, men det är mer mamman som driver den frågan.
Ja, men, och det var det ju uppenbarligen också.
Ja, så var min känsla.
Ja.
Så att när han var född så kom det ner en barnläkare inom en timme och tittade på honom. Och lyssnade på hans hjärta. Och sen så sa han att det låter bra. Men om det skulle vara så att han kanske blir lite... andas lite snabbare i natt och sådär. Så då ska du säga till personalen uppe på BB. Och sen sa han också att det kan låta så här bra, för att när barnet precis är fött så finns fortfarande den här fostergången öppen. Det finns, när barnet ligger i magen så finns det ju en fostergång som heter ductus.
Mm.
Den brukar normalt sluta sig inom ett par dygn på barnets hjärta. Och så därför brukar man om man skulle höra ett blåsljud så kan det vara det blåsljudet ifrån den duktusen att den är öppen.
Men krångligt, då kan man i alla fall inte vara säker på vad det är man hör.
Nej,
ja.
Man kan inte riktigt vara det riktigt på de här första timmarna på något vis.
Nej.
Om det inte är så att duktusen sluter sig ganska tidigt och man ser att malet blir medtaget på en gång.
Ja.
Så vi åkte ju upp på BB och under natten som gick så tyckte jag att vid några tillfällen att han, Oliver, började andas ganska häftigt och sådär.
Mm.
Och jag påtalade det till personalen och de sa att ja, men så kan det vara.
Åh, det är mycket det där. Alltså. Mm. Jag kan förstå det, för man är inte nu tycker jag läkare, alltså, vårdpersonal borde vara kanske bättre på det, men man är inte inställd på katastrofscenariet, utan man är lugna föräldrar. Och då kan jag tänka mig att det blir så här, att alla säger att allt är som det ska för att man inte vill hetsa upp dig. Liksom.
Ja, men precis. Jag tror att det är ganska vanligt.
Mm.
Så jag sa ju det när han kom och gjorde sin läkarundersökning på morgonen efteråt. Det var samma barnläkare som kom igen. Och så sa jag, jag tycker att han har andats lite snabbt några gånger under natten. Men han tyckte fortfarande att det lät okej på hjärtat när han lyssnade.
Mm.
Men han sa att vi gör ändå ett sån här riktat hjärtultraljud, ekokardi på hans bebishjärta då, utanför magen. Senare samma dag så fick vi gå ner till barnhjärtmottagningen.
Ja.
Och det var ju en liten halvt märklig upplevelse.
Ja, det är klart.
För att på något vis är det här ändå en ny värld också. Att, man tänker att hjärtfel, det är ju sånt som är förvärvat till äldre. Att man får hjärtinfarkter och sådana saker. Det är klart att man någon gång kanske, att det har svävat förbi. Att man har hört talas om att det finns hjärtfel. Men man förstår inte hur stor vidd det ändå är. Att det är ändå 1000 barn per år som föds med medfödda hjärtfel. Vilket betyder att det är den vanligaste medfödda missbildningen, kan man säga.
Ja, det hade
jag ingen aning om.
Det är inte jag heller.
Nej, när vi stod där i det här skedet. Så då gjordes ett sånt där ultraljud på vår lilla gosse. Och då var ju han 2 dygn när det gjordes.
Mm.
Och då fick vi ett besked, det här tycker jag är ganska viktigt i den remissen som hade gått ner till barnhjärtmottagningen. Då läste den barnkardiologen, barnhjärtdoktorn, läste upp vad det stod på remissen.
Ja.
Då stod det att hjärtultraljud önskas av liten gosse på grund av orolig mamma.
Men vad fan? Men kan de inte släppa och tycka att det kan vara något fel på ungen?
Ja, och det där har ju följt mig ganska mycket. För att det gjorde ju att... Det gjorde det som blev så tokigt sen i det följande skedet, kan man säga. Hemma. Det där följde med mig. Jag kände så här, nu hade jag hört det där just orolig mamma allt för många gånger.
Ja, just det.
Och att jag var nästan lite grann dumförklarad. Så upplevde jag det.
Men samtidigt så är det så här, en sak jag tänker på, en annan aspekt på det kan man tänka. Ja. Det är liksom det här att de ändå gjorde de här grejerna.
Ja.
Förstår du? Det var ingen som sa att här ligger det är något fel med hjärtat, vi måste kolla. Utan de gjorde alla de här kollen för att du var orolig. Det är för lite gulligt är det ju.
Ja.
Att de liksom tog tag i det ändå.
Ja, faktiskt.
Men däremot så är det ju konstigt att det blev ju ändå någon slags... det blev ju inte något allvar i själva felet då. Nej. Så då kan ju det någonstans... Jag inbillar mig nu, jag får sån här vy av att kanske är det så att det gjorde att de inte såg att det faktiskt var något fel. För alla var så fokuserade på att du var orolig.
Mm.
Så det är ett tvegat svärd där på något vis.
Också. Ja, det är just min tanke också.
Ja.
Därför att när nu den här doktorn gjorde det här ultraljudet när han var så här liten, Oliver, så då upptäckte han ett hjärtfel.
Ja.
Och det är förmodligen det felet som de såg där under graviditeten.
Ja.
Det är så att säga ett klafffel som gör att det blir ett läckage lite grann bakåt i hjärtat.
Okay.
Men han såg också att hjärtat var något lite förstorat och att själva aortautgången ifrån hjärtat var påverkad. Och att det var lite, vad ska man säga, väggen i hjärtat var lite förtjockad. Och det förklarar han det som att det kan ha varit så att hjärtat har fått jobba lite extra under graviditeten.
Mm.
Du vet, när man bygger muskler så... så
ja, visst. Jag tänkte också det.
Och det är lite så med hjärtat. Då.
Precis. Fick jobba lite, överjobba lite grann.
Så blev det, ja, men precis. Ja, precis. Så att vi blev ju hemskickade med det beskedet. Mm. Levi. Att han hade ett litet klafffel. Eller ett litet. Men att det var ett klafffel. Och vi förstod nog inte riktigt då. För att vi blev väldigt... Där måste jag säga att det blev lite invaggade i ett lugn på något vis. Ja. Men det var sagt att, för då var fortfarande den här duktusen öppen. Och då sa den här doktorn, hjärtdoktorn till oss att jag vill att ni kommer tillbaka om 2 veckor igen. Mm. För att se hur hjärtat påverkas när duktus har stängt sig.
Mm.
Så vi åkte ju hem under de här 2 veckorna med, som vi inte visste då, en väldigt, väldigt, väldigt sjuk pojke.
Ja, tänk, förstår du.
Han var ju livshotande sjuk.
Ja, han var ju det.
Och genom att vi hade ett konstaterat hjärtfel då, så blev ju allting, alla symptom som han hade, så knöt vi ju dem till det hjärtfelet.
Typ vad då för symptom?
Han orkade inte äta på mig. Alltså när han ammade så somnade han jättesnabbt.
Mm.
Han svettades, var väldigt kallsvettig och han sov väldigt, väldigt mycket. Mm. Han var blek i hyn.
Ja.
Han hade väldigt, väldigt blåa och kalla fötter.
Ja.
Så att vi satt ju på sockar och strumpor och försökte ju liksom, ja, med allt. Och det hade vi också tagit upp och fått förklarat. Så, så kan det vara. Och det kan vara så också att en del barn
Ja, men det är väl nivåerna på det som är skillnad. Ja. För jag vet också att min unge, jag brukar ju skämta om det. Att jag håller med fötterna varmare så här, så kommer väl socialen snart. För, för när hon föddes i november, det var kallt i vår lägenhet. Jag tänkte, men vad fan, hur svårt ska det vara, tänkte jag, för ungen kallar varma fötterna. Men det är nog, det handlar om att det var ännu kallare fötterna hos dig helt enkelt.
Ja, och det gick inte att få dem varma.
Nej.
Mm. För ibland kan man ju få dem varma i alla fall och de kan fortfarande vara lite blåa, men, ja, okay, men han hade alltid iskalla och blåa fötter.
Mm.
Sen hade han lite svårt, och tyckte jag då, att han kissade inte så mycket, och det var ju förmodligen för att han inte kanske fick i sig så mycket. Och han behövde hjälp att bajsa, att stimulera lite grann med termometern. Och det tänker jag också idag att det kan bero på att han inte orkade ta i med kraft.
Precis.
Så det här gjorde ju att jag mjölkade ju ur, pumpade ur mjölk och koppmatade honom. För det var enda sättet att få i honom.
För det var någon viktkurva som inte blev så bra där också, kan tänka.
Nej, precis. Han gick ju inte riktigt upp önskvärt.
Nej.
Kan man säga. Eller han hade svårt att nå sin födelsevikt då.
Mm.
Så att vi blev skickade ner till barnmottagningen när han var en vecka ungefär. Och då hade han också fått lite prickar över hela kroppen som vi, helt oförklarligt idag, också vet inte riktigt vad det beror på.
Mm.
Men det var som, såg nästan lite grann ut som vattkopper, kan man säga. Fast okay, det var ju inte vattkopper, utan det var konstaterat, som de säger där nere, var sån här svinkopper.
Oj.
Det vet vi inte heller om det egentligen var, men han fick antibiotika mot det. Och då i det besöket så tog jag upp med den här läkaren att jag tycker han är kall om fötterna och han andas, han orkar inte äta. Och han har inte riktigt gått upp tillfredsställande vikt, men då tog sin vikt där. Och då hade han plötsligt gått upp 60 gram, så då blev det... det kan ju vara att han inte hade bajsat, det kan vara att han precis hade ätit på mig också.
Ja, visst.
Och sådär. Så vi fortsatte att hålla ut hemma.
Men kära någon alltså.
Ja, och jag tror att det var lite grann den där, tyvärr, den där, att jag hade fått den där stämpeln på grund av orolig mamma. Så ville jag liksom inte, jag ville inte söka riktigt. Nej. För jag kände att jag orkar inte ta mer, att det här är ingen fara. Det är ingenting att oroa sig för.
Men att de kunde snöa in så mycket på det, jag tycker det är lite konstigt.
Ja,
det är olika människor.
Jag har tänkt mycket på det där, för jag jobbar själv i vården och möter ofta föräldrar. Och många gånger de som säger någon, alltså jag kan nästan plocka ut de föräldrarna som säger att det är någonting som är fel. Och de har nästan alltid rätt.
Ja, just det. Alltså, intressant.
Och det tycker jag är så intressant.
Ja.
Att man kan känna det så starkt.
Ja.
Det är någonting som inte stämmer.
För jag tänker på min gamla liv i skolvärlden. Det slog mig nu. Att när vi skriver omdömen om skrev, alltså det har min fortfarande, men jag gör inte rätt.
Mm.
Då kommer jag ihåg att det var liksom förbjudet förstås naturligtvis att skriva som personliga saker om barnet. Alltså det här att vad det nu kunde vara. Alltså, det här hände aldrig. Men skräck, förstår du menar att den är lat ork. Alltså, personliga grejer som inte hade att göra med liksom, akademiska prestationer, förstår du? Det fick inte vara med överhuvudtaget. Nej. Och för dig så var det bara det alla tog fasta på. Det här personliga att du var orolig. Liksom. Uh-huh. Och då blir det andra, då kommer det andra ur fokus. Så det finns ju en anledning att inte ta med sånt. Ja, ibland kanske det är liksom. I vården kan jag tänka mig att det kan finnas, jag vet inte. Men för dig var det ju inte bra. För den här situationen var det inte bra att den grejen stod där.
Nej, det blev tokigt. Mm. Men det blev ju ändå, som du säger, så gjorde de ju i alla fall kontroller. Och det får jag ju vara glad över ändå. Så någonstans så har de ju ändå gjort saker.
Men jag tror att det mildrade helt enkelt deras reaktioner på att det kunde. Så att fokusen var inte på hjärtat utan på dig.
Ja.
Och då avtog liksom deras, jag tror liksom, vad säger man, det dämpade deras möjlighet till att reagera på saker, tror jag. För att de fokuserade på din grej. Ja,
ja.
Min teori i alla fall.
Ja. Så att vi var ju hemma och det sista dygnet hemma med honom innan vi hade den där återbesökskontrollen, den var ganska dramatisk. Och än idag kan jag faktiskt inte förstå varför jag inte ringde ambulans.
Mm.
Men jag tror att då var jag så nära målet på något vis. Jag kände så här att nu ska jag få träffa den här hjärtläkaren. Nu ska jag ta det här och säga att så här kan vi inte ha det. Vi kan inte ha ett barn som verkar må så här dåligt. Ni måste hjälpa oss.
Vad var det som var så dramatiskt då? Ni hade alltså tiduppsatt med någon. Var det så?
Ja, precis. Alltså jag kunde inte lägga ner honom på hela den natten. För att så fort jag la ner så var lös paniken i ögonen på honom.
Mm.
Och han hade ett speciellt skrik. Det var ett hjältskrik kan man säga. Inte det här bebisskriket. Lite grann som jag kan tänka mig att när, det här gör skitont. Liksom.
Ja, fy vad hemskt alltså.
Och flämtade han ju. Så jag höll ju honom upprätt. Och han flämtade och flämtade. Och han bara kräktes och kräktes.
Ja, men lilla vän. Och då var inte han med några veckor gammal alltså?
Nej, precis. Han var ju 14 dagar, 12 dygn då var han. Så att han var, men jag tänkte bara hela tiden, vi ska till doktorn imorgon. Så jag frågar alla de här frågorna imorgon. Och så när vi kommer dit dagen efter, så när de gjorde det här, då blev det ju en väldigt spännande situation. Därför att då började han göra. Och han hade också med sig en doktor som skulle stå vid sidan av och tittade lite grann. Så att han pratade ju mycket med henne. Och det här ser jag. Men sen vart eftersom han höll på och gjorde den här undersökningen. För då skulle ju han kolla lite grann på det här som han hade konstaterat från början.
Mm.
Så märkte jag hur han liksom, ansiktsuttrycket började förändras. Och sen så säger han till den här läkaren som är med att kan du gå och hämta den läkaren för att jag vill att den ska också titta. Och, och då kom den läkaren in och höll på. Och då, i sammanlagt 2 timmar höll de på.
Ja, oj, oj.
Och under de här 2 timmarna så vi bara satt och var alldeles tysta, Per och jag.
Jaha.
Och jag börjar känna mer och mer när de ser någonting. Men jag visste ju inte vad förfarandet var. Och sen tittade in folk hela tiden. Olika huvuden som jag inte vet var doktorer eller sjuksköterskor eller vad det var för någonting. Och började prata om helikopter. Och de kom in och frågade om olika läkemedelsbehandlingar och sådär. Och jag kände att jag ville bara skrika till dem. Att, men hallå, har ni ett sånt där sjukt barn som ska ut och åka helikopter? Då får ni väl kontakta någon annan läkare.
Ja.
Vi sitter här med våra barn nu. Jag kände mig för högst egoistisk i det läget.
Ja.
Och jag förstod ju aldrig egentligen att det var just våra situation. De var inne och kollade hela tiden.
Jaha, du trodde att de pratade med annat barn än de sådana här.
Ja.
Men gud vad lustigt.
Jag levde i en total förnekelse då.
Ja.
Jag fattade liksom inte att det var liksom
Varför håller du på att behandla andra patienter i vårt rum? Men ja. Gud vad lustigt. Du var i förnekelse helt. Du kunde inte ta till det att det var så här. Nej.
Nej. Och sen så gick de iväg och så blev vi själva kvar där en stund. Och
men alltså ursäkta, var det någon som pratade med er?
Nej, men det var inte det. Inte just då.
Ja, men inte just då i 2 timmar. vad hände där liksom?
Jag tror att vid ett tillfälle så tittade han på mig och så sa han, det ser ut som att ett av blodkärlen ser ut som ett timglas. Så det vet jag, det sa han vid ett tillfälle.
Ja.
Sen var det ju väldigt mycket medicinska termer som de pratade med varandra.
Mm.
Och sen så kom det en undersköterska och tog en massa kontroller, blodtryck och kontrollerade syresättningen på Oliver i både händer och fötter och sådär. Mm. Och sen kom den här doktorn tillbaka och då satte han sig ner och då så la han upp en massa papper på britsen och började rita på de papperna, alltså papper på hjärtan, olika. Ja. Och började rita och förklarade att vi har hittat flera hjärtfel. Mm. På honom. Och så visar han ju då de olika sakerna, bland annat det här klafffelet, men också att de hade hittat en förträngning på aortabågen. Och sen att de hade hittat något som heter totalt anormalt mynnande lungvener, så att lungvenerna inte gick in på rätt ställen i hjärtat.
Men kära någon.
Och då blev det ju sådär att jag hade ju ingen aning, vad är förfarandet där och från och då? Så min värsta farhåga var ju så här, vad händer nu?
Men var du jobbade i vården då, eller hur?
Jag jobbade i vården, men jag hade inte jobbat i barnsjukvården. Nej, då. Okay. Jag hade jobbat bara med vuxna.
Okej.
Okay. Mm. Så jag hade ju egentligen ingen direkt kunskap om vad som sker.
Nej.
Där. Utan jag tänkte så här, ja, nu blir vi inlagda. Det var det som jag såg som det värsta förfarandet, att bli inlagda. Och svaret jag fick på det var ju att nej, vi har ringt efter helikoptern. Han måste akut flygas till Göteborg för att operera sitt hjärta så snart som möjligt.
Oj, 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 vilken chock. När du hörde den meningen, då måste det ju varit alls... Alltså, hur kände han då? Liksom, vad hände då i huvudet och hjärtat?
Jag brukar beskriva det lite grann som att... Jag kände som att jag satt i en torktumlare. Jag kunde se klart ut genom fönstret. Men allting annat bara snurrade runt. Det var liksom... Det var en extremt stark overklighetskänsla.
Ja, det var en bra symbolbild tycker jag. Jag förstår inte hur det kan vara.
Ja, och det blir att man hör inte... Man ser att folk pratar med en. Man hör inte vad de säger. Utan det blir som en väldigt burkigt allting. Det blir ett tunnelseende i hela situationen.
Tänk att det är så.
Och när de förklarade hur svårt sjuk han var. Han hade ju svår hjärtsvikt då. Och vi faktiskt hade varit hemma med honom. Det var ju först efter operationen som jag förstod att vi hade kunnat förlora honom precis när som helst hemma.
Direkt efter operationen förstod du det?
Alltså när han opererade, för då läste jag på lite grann. Det var ju då jag började läsa på. Och då förstod jag ju att de här hjärtfelen som vi hade vistats hemma med honom i 2 veckor.
Ja.
Hade ju kunnat gjort att han hade kunnat dött när som helst.
Tänk att det var så. Jag tänkte också det, att det speciellt den där sista natten och allt det där. Men nu är det ju många år sedan. Men du måste ju ha varit så fruktansvärt chockad och förbannad ganska länge.
Ja, jag var det. Och sen har det varit, så har jag fått jobbat med det i olika processer på sätt och vis. Så att, man blir ju ytterst tacksam över att han är kvar.
Ja.
Och att vi faktiskt trots allt har en sån fantastisk vård. Mm. Vi har ju faktiskt det.
Mm.
Och att man kan laga ett sånt där litet hjärta. Det, jag menar, det var inte större än en större jordgubbe, som kirurgen sa. Och blodkärlen är som sytrådar.
Ja, men snälla. Det är otroligt.
Ja, det är liksom, det är helt magiskt, tycker jag. Och där känner man ju då till en början efteråt att nej, men då känner man ju bara en tacksamhet kvar hos oss. Och det här har de kunnat gjort.
Ja.
Och så går man ju igenom alla de här kriserna på olika sätt under livet, livets gång så att säga.
Mm.
Och sen så förstod jag att nej, men de här doktorerna som vi träffar från början, det är de som Oliver kommer få träffa resten av sitt liv tills han är 18. Sen så ska ju han tas över en vuxenmottagning. Och då känner jag kan ju inte... Jag kan ju ifrågasätta, men jag kan ju inte liksom vara helt upprörd och förbannad.
Nej, jag förstår.
För att man står ju på något vis lite lätt i en beroendeställning också.
Ja.
Det gör man ju. Och sen så tror jag mer att man förlikar sig med att det är som det är. Och sen hoppas man ju att det inte ska fortsätta vara så. Det har ju faktiskt utvecklats idag. Man har blivit bättre. Det här är ju ändå 7 år sedan.
Ja.
Man har blivit bättre på att koncentrera de här hjärtultraljuden på de här fostrarna i magen idag. barnmorskorna är bättre på att upptäcka medfödda hjärtfel. Och sen så kontrolleras det ju av den här doktorn som jag tog upp i början. Och andra barnkardiologer också som tittar på barnhjärtan. Så att jag tror inte att det händer lika ofta. Eller det, jag vet ju inte om det händer ofta då heller. Men
nej, just det.
Man har minimerat i alla fall
det. Men det som du säger, och det är så mycket människor som jobbar i vården. Och i många sådana här yrken som har otroligt mycket plattformar, så alla de här sjukhusen och mottagningarna och allt vad det är. Och det är som skolan är också en stor apparat allting. Och det är klart att människor är som de är. Men jag tycker nog ändå att man, som du säger, visst är det jättemycket bra vård. Men att det fortfarande ens finns kvar. Det här att man kan sitta i 2 timmar liksom, i ett rum och knappt prata med de här föräldrarna. Att det fortfarande finns en möjlighet att någon som kommer på ett 3D-kontrollerande ultraljud befinner sig som en himla liksom, förevisningsobjekt i ett rum med människor. Det är inte acceptabelt. Liksom. Det är faktiskt inte det.
Och det håller jag med dig. Ja. Och det kan jag känna att det kan bli lite grann min egen hjärtefråga nu när jag också när jag själv jobbar och när jag möter föräldrar i kris. Att jag försöker fokusera ganska så mycket på den biten också.
Ja, men precis. Det är väl att vi kan hoppas att vi kan bidra med här också. Men det här, de har ju såna här kurser och omvårdnad och allt det där. Det finns ju liksom. Det är bara att vissa klarar inte av det så bra, helt enkelt.
Nej. Och det är jätteledsamt att det förekommer. Men på det här sättet att kunna lyfta det, och jag tror att jag är ganska tydlig med att lyfta det rent allmänt ofta också.
Ja.
Gör ju i alla fall att man kan nå några, att de gör en förändring i bemötandet. Precis. För egentligen grund och botten så handlar det ju om bemötandet.
Ja, men verkligen. Visst gör det? Och det här att ha en empati med att förstå när man går in i ett rum hur den andra människan upplever situationen eller måste uppleva situationen.
Mm.
Och om man har någon fokus på det, jag tänker på den här första grejen på ditt ultraljud. Om man har någon förståelse för hur det här måste vara för den här människan som ligger där, du då. Då beter man sig inte som hon gjorde. Man gör inte det då. Och så då har man gått för mycket in i sin del av arbetet och liksom nästan kopplat ifrån den människan man har att göra med. Måste det ju vara om man gör så.
Ja.
Och det är sorgligt.
Det är jättesorgligt.
Ja. Och sen så gjorde de den här otroliga operationen på lilla jordgubben då.
Ja, men precis.
Men fick de till alla? Gjorde de alla hjärtfel på en gång?
Nej, de har kunnat åtgärda 2 av de livshotande hjärtfelen, om man säger. Det här med hans kroppspulsåder, artan, och de här lungvenerna som löpte lite amok på.
Just det.
Det har de åtgärdat. Men han har fortfarande kvar sitt hjärtfel. Det som först upptäcktes från allra första början. Det där klaffelet.
Som skulle växa ihop under graviditeten.
Ja, men exakt.
7 år senare, nej.
Ja. Så att vi följs ju upp med kontroller. Man säger ju att han är ju inte friskförklarad.
Nej, jag förstår.
Utan han kommer ju att ha sina hjärtfel. Och genom att han hade ett, så att säga, ett komplext hjärtfel från början med de här flera olika missbildningarna, så kommer ju han att följas hela livet.
Ja.
Det här felet som han har kvar, det vet man inte. Man kan inte säga om det kommer att fortsätta vara som det är. Då verkar det inte vara... Det är ju inte så att det måste opereras. Men det kan börja påverka plötsligt. Och det kan också bara fortsätta vara som det är. Man kan säga att hans högerkammare är ganska förminskad.
Okay.
Men som det ser ut nu så har det ändå fortfarande en bra pumpförmåga. Och det är ju viktigt förstås.
Ja, det är klart. Är det så att han inte orkar liksom springa? Alltså, påverkar hans liksom,
det vi ser att det påverkar honom, det är att han kanske inte springer lika fort som sina 7-åriga kamrater. Han behöver lite mera tid till återhämtning när han har varit aktiv. Han har lite svårigheter att äta större portioner, om man säger. Så att han behöver äta lite och ofta istället för att få i sig sin energi. Och det är jätteviktigt, därför att när man märker att man kanske har råkat missa ett mellanmål eller någonting sånt där, så då har han inte speciellt mycket energi över. Så han kräver rätt mycket energi.
Han gör det, maintenance helt enkelt.
Ja, precis.
Men du tänker så här, vet han om att han har hjärtfel? Han har ju stort ärr på magen, det är svårt att missa.
Ja, vi har varit ganska öppna. Det här är ju olika hur man bemöter det här. Men vi har varit öppna ända från början med honom. Och ibland så säger han roliga saker kring det här. Och så, som förra veckan så skulle han räkna till 1 miljon. Och han satt jättelänge och räknade från 1. Och han bara, vad var jag på nu? Och då sa jag 90 000 och lite sånt där. Och han fortsatte att räkna och räkna. Han höll på 20 minuter och räknade. Och sen säger han så plötsligt, han bara, ja mamma, skulle du kunna orka räkna så långt? Och då så säger han, nej det tror jag inte att jag skulle orka. Och då så säger han så här, och det är så charmigt, och säger, ja, ah, och tänk att jag orkar det, för jag är ju till och med ett hjärtbarn, säger han.
Ja. Bra jobbat med hjärtbarn.
Det där med ork, det har olika definition ibland.
Ja, det gör det. Han har förstått att det hänger ihop någonting med orka. Det har han tydligen. Ja, så fick han göra en brag där, alltså, orka, orka så långt.
Det som är så fint, han har en klasskompis som försvarade honom. För han är ju lite mindre i växten. Mm. Och då var det några större killar som spelade fotboll som inte kände till Oliver. Och så kommer Oliver och säger, får jag också vara med? Nej, du är för liten, sa de här killarna. Mm. De menar ju att han var för ung, så att säga.
Jaha.
Sa den här kompisen, nej, han är inte alls för liten. Han är faktiskt också 6. Det här var när han var 6 år. Han är faktiskt också 6 år. Och det är för att han har ett hjärtfel.
Ja.
Och då tar Oliver resolut och lyfter upp tröjan. Ja, titta!
Ja. Stort är det, han har ju det.
Han verkar inte... det verkar inte hindra honom.
Ja, han vet att, ju inget annat.
Nej, han vet ju ingenting annat.
Nej. Men du då, går du omkring och tänker... För saken är ju den att vi alla tar ju livet för givet. Alltså för vanliga människor. Jag vet inte, och jag måste säga att... Jag var ju med om en bilolycka där jag förstod väldigt, väldigt tydligt hur lätt det kunde vara att jag hade dött. Uh-huh. Och när jag var ung och ensam i bilen, tack och lov. Men då hade jag en väldigt stark känsla av att jaha, så där kan det gå. Livet kan ta slut sådär. Uh-huh. Och så ledde jag den vetskapen som förstås förhöjer väldigt mycket sinnen. Och, ja, det är mycket som händer då. Men det fejdar ut. Alltså, uh-huh. Förstår du? Och då undrar jag, är det samma sak för dig? För ni måste ju ha varit väldigt tacksamma att han överlevde, som du säger, alltihop på det här. Och känt att livet är skört och tänkt att vi har allt det där som man har. Och det måste ju ha varit väldigt... Jag vet inte vad det var, men någon tacksamhet måste ju ändå finnas väldigt starkt. Men går det över? Alltså, hur känns det idag?
Jag förstår hur du menar. Och det är klart, till viss del så kanske det lugnar sig lite grann. Men jag tror att jag är ganska alert. Förstår du? Att jag har ett litet annat vakande öga på honom. Om han har olika symptom och sådär, så försöker jag tänka, kan det knytas till hans hjärtfel eller och lite sånt där. Och sen påminns man ju egentligen dagligen genom att vi ser att han har ett R på bröstet.
Ja,
sen så kan ju jag se det som ett fint tecken också. Han har ju det därför att han är här hos oss.
Ja, precis.
Men jag tror... Alltså, hur ska jag säga? Jag är nog lite mer vaksam på symptom hos honom.
Det kan mycket väl. Och också för att du är i vården. Jag tror också man har den, liksom man har lite referenspunkter där. Med saker som man ser framför sig. Men du, jag tänkte på det här bara. För jag vet att jag fick ett jättekonstigt bryt här om veckan med mitt barn som är 10 år. Och plötsligt blev jag så här. Jag vet inte vad som hände, jag kan inte svara på det här. Men det var en otroligt sentimental liksom, flod som kom över mig. Mm. Att hon var så stor. Och hela tiden när man har barnen nära sig så är det lite att man ser, man kommer ju ihåg det här lilla barnet också. Samtidigt som man har den stora ungen i famnen. Alla åldrar finns samtidigt på något vis, när man liksom tänker till i alla fall. Så, och då tänker jag, när du har det här barnet, känner du liksom ofta det här... floden av att gud, jag är nästan på floran. Alltså förstår det här att man, jag tänker att han är kvar, du vet, de här grejerna. Känner du det idag fortfarande?
Ja, det kan faktiskt känna över mig emellanåt. Det kan jag göra. Och jag kan få en den här känslan att nej, nu måste jag bara hålla om honom lite.
Ja.
Jag känner ju det med mina andra barn också, men
det kan inte vara på samma sätt alltså.
Nej, det är inte riktigt på samma sätt. Utan det är en jättestor tacksamhet. Det är en jättestor tacksamhet. Och vi firar ju hans den operationsdagen som
just
han
är. Just det, kommer ni berätta när ni var här.
Varje år.
Ni firar operationsdagen, säger du? Det är som
alltså det är hans andra födelsedag.
Ja, och det är det ju absolut.
Ja, det gör vi. Och det vet han om, att det är min hjärtfödelsedag och sådär. Jag gjorde en sån här fotobok åt honom också, utifrån det här tiden från sjukhuset. Vi fotade ju ganska mycket där nere i Göteborg och så, där han opererades. Men det tog mig 6 år att få ihop den boken. För det var många, många tårar under tiden.
Ja.
Som, för jag skrev ju texter och sånt där till och så. Och så fick jag pausa. Och ibland, någon gång så pausade jag ett helt år. För det rörde upp så mycket. Men vi är jätteglada över att vi har den boken idag. För den kan vi bläddra i emellanåt också. Mm. Jag tror att många runt omkring har svårt att ändå faktiskt följa den ändå hela tiden.
Mm.
Och det blir ju det också att vi har ju lärt oss leva med att han är begränsad i viss mån. Och att han åker till exempel rullstol längre sträckor och sådana saker.
Mm.
Och där tydliggörs ju hans handikapp inom situationstecken. Men annars så görs ju inte riktigt det. Och då tror jag att det blir ju så att omgivningen kanske inte riktigt förstår att man ändå lever med den här lite oron ändå.
Ja, men det förstår jag. Det tror jag inte alls de förstår. För att men det är en lång historia. Det är inte bara det här. För även den här historien om hur han gick till och hur operationen och dramatiskt det var. Det är ju en kapsel av hela historien. För sen är det ju livet som pågår med hjärtfel. Och den vardagsdelen av en sån historia är ingen som kan ha insikt i. Liksom, riktigt.
Nej.
Så ni har det som en tillstånd. Men det är väldigt svårt att förstå utifrån. Så är det ofta med folks tillstånd. Det är bara de som vet exakt hur det är.
Ja, exakt.
Men hur behandlar syskorna honom då? Dänger de till honom som alla andra ungar? Eller är det...
Ja, det är klart att det förekommer konflikter. När vi kom hem från sjukhuset i Göteborg, när vi hade varit där i ett par månader och så då... Är du kvar?
Ja, absolut.
Då var ju stora syster som var 7 år. Hon var väldigt, väldigt överbeskyddande.
Jaha.
Och var väldigt sådär, ja, men får man lyfta honom på det sättet och ska han inte ha mat nu och nu sviker han och alltså väldigt, 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 så att jag tror att hon
oj, nu blev det tomt på dig.
Okay. Vad händer? Hon faktiskt kunde ha gått.
Nu får du backa lite, för hon var överskyddande och vad hände då?
Ja, att jag tror att hon förstod att hon kunde ha förlorat sin lille
barn. Ja, just det, hon var stor nog för det. Ja.
Och hon har nog varit ganska överbeskyddad. Hon är det fortfarande till viss del också mot honom.
Mm.
Men det är klart att de har sina syskonbråk och sådär också.
Ja.
Det förekommer. Och så är det ju.
Ja, jo, precis. Men det är väldigt bra det också. Men det som du säger, det här är ju ett normalt tillstånd för er.
Mm.
Det är som det är hos er. Och han har aldrig haft något, ni har inte haft något, någon annan unge. Han är den han är. Och det är ett sammanhang som ni bara lever i, helt enkelt.
Ja,
och det utvecklar sig naturligt omkring det, kan jag tänka mig.
Ja.
Jag skulle tänka mig att vi ska ta runda av så småningom här. Det var ju mycket lätt att prata länge om det här. Det var jättebra, tycker jag, att vi fick igenom så här mycket. Men då tänkte jag bara höra, för det är en organisation som ni är medlemmar i. Jag vill berätta.
Vi är medlemmar i Hjärtebarnsförbundet.
Mm.
Och det är ju och sen så finns det föreningar ute i landet som går under Hjärtebarnsförbundet då.
Okej, nu blir det tyst igen. Vad händer?
Fel.
Ja, nu var det tyst igen, men det är smart. Okay,
det är för alla med medfödda hjärtfel.
Ja.
Så oavsett om man har haft ett mindre hjärtfel eller om man har haft ett komplext hjärtfel. Och det finns ju de som har enkammarhjärtan. Nu tappar jag orden. Men som har svårare hjärtfel också.
Men meningen är att man ska kunna kanske få hjälp och lite stöd och forskning. Och sen så att möta likasinnade. Har ni någon slags events? Träffas ni liksom på riktigt? Det finns ju hela landet, kan jag tänka mig.
Ja, men precis. Det finns ju läger för barnen. Så det finns ju ett familjeläger som vi var på förra sommaren. Och det är ju då träffar vi ju andra familjer. Och Oliver fick träffa likasinnande.
Just det.
Sen så när vart eftersom hjärtbarnen växer så får de ju åka på läger själva. Så att nästkommande så då är det läger för som ett seglarläger och sen är det som ett annat läger. Mm. När de blir vuxna så heter de ju, då blir de ju så att säga gutschare, de här hjärtbarnen. Det står för grown up with congenital heart disease. Och då åker de gutscharna, då får ju de åka iväg och på läger också. Så det är mycket sånt. Och sen är det ju mycket påverkansarbete från förbundet. Att gå ut och informera lite grann om medfödda hjärtfel. Och sen också så finns det ju en fond också som samlas in till Hjärtebarnfonden.
Ja.
Där det samlas in pengar för att utföra de här lägren och för att kunna ge pengar till forskning för medfödda hjärtfel. Och,
ja.
Och också det här, vad händer med de här barnen, rehabilitering och när de växer upp. Och det är ju inte, eftersom det ändå fortfarande pågår operationer på barnen, och så vet man ju fortfarande inte, är det ett sånt här lag, att just det här lagningen, hur länge slår ett sånt hjärta till exempel?
Ja, just det, men det här är jag visar, eller hur? Och hur skulle man alltså tänka, hur länge slår ett sånt här hjärta? Usch, vad hemskt.
Och sen finns det ju faktiskt idag, som jag vet nu, du har berättat om din mamma bland annat, men det finns ju många idag vuxna som lever ett jättefint liv med lagade hjärtan.
Ja, precis. Vi pratade om att min mamma hade medfött hjärtfel men inte opererade för sig i tonåren, tror jag det var. Och hon, då gick de in, för Oliver har ju framtid på bröstkorgen som du sa, ett R. Men för dem, hon har ett längs med hela skulderbladet. De gick in som i bakvägen på henne. Jag ska nog ta och prata med henne om det. Lite mer om det. Hur det gick till och hur det var. Det var en av de stora hjärtläkarna som, hon var en av de första som gjorde den operationen, om inte jag minns fakta fel här nu. Och hon lever, hon är 80 år nu den här veckan.
Sånt där glädjer ju mig att höra. Och det är det som jag tycker att den här föreningen och förbundet hjälper till med. Att man får träffa barn och tonåringar och vuxna. Och kan se att det...
Ja, men det kan jag ju förstå. Man ser att man kan bli gammal.
Ja, men precis. Ja, och att de lever faktiskt ett väldigt fint liv.
Ja, precis.
Ändå.
Ja, absolut. Ja, men så är det. Men gud, nu har vi närmat oss en timme här. Jag tror att det är nog vad vi mäktar. Jag kunde snacka om dig en vecka, men jag tror att när man lyssnar på en iPod så tror jag att man, där går gränsen kanske lite grann. Men jag tror att det här är så bra, för att jag tycker om att det blir liksom lite variation på tillvaron också, därför att det finns ju hur många blinstande som är med om det här på olika sätt, och många hjärtfel. Och sen ska vi kanske också tipsa om den här bloggen som finns från Hjärtebarn från söder till norr, något sånt där. Jag länkar den självklart på hemsidan.
Ja, men precis. Nu kommer inte jag heller riktigt från hjärta till hjärta, norr till söder.
Så ja, och då kan folk skriva in sina egna berättelser. Det är väl det som är lite grejer man ska få höra. Jag vet inte exakt, jag har så noga på den sidan än.
Ja,
precis. Och där kan man gå in och titta också, för man behöver, om man behöver få se. Så vi ska länka allt det som vi har möjlighet att göra på Magpoddens hemsida där då, så kan man gå in där och kika och på det. Och sen så... Sen så är det faktiskt så att det här tog jag inte upp förut, för att det är en historia för sig, men det är ju faktiskt som en avslutning skulle jag säga att det har ju också kommit fram att storebror har också ett litet hjärtfel.
Ja, det upptäcktes när jag var 10 år. Ja. Det gjordes nog på grund av att jag hade lite mera insikt genom att faktiskt Oliver hade hjärtfel.
Och det var inte så dramatiskt naturligtvis som för Oliver. För han har ju lärt sig med det här utan att ni ens gjort någonting åt det på 10 år. Så att det... Men det tycker jag vi kan ta i en uppförande samtal, en här bonus så småningom då. Om det är okej med dig.
Ja, visst.
Ja, absolut. Vad roligt. Men och det är lite fascinerande att vi har lyckats prata en hel timme nu. För att grejen är att du har ju som sagt huset fullt med barn. Och det pågår bakning och aktiviteter. Att det är en i ditt hus just nu. Men du hade en liten kapsel av tid och rum. Där du kunde sitta. Och bebisen, var har du bebisen nu då?
Ja, men nu hör jag, han har faktiskt sovit fram till för ungefär 2 minuter.
Ja, men vilken tajm.
Nu hör jag att han skriker. Jag vill
det
ha mat.
Måste du gå härifrån, så här kan vi tala på. Men du Jessica, tack så jättemycket. Och tack för att ni tålamod i början när vi tog om det liksom, inte 3 gånger. Men, och sådär. Då får du gå tillbaka till ditt liv.
Det ska jag göra.
Och så hörs vi snart igen. Hej då.
Okay. Hej.